Då säger vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 125.
Just det.
Idag ska vi prata om lite olika saker. Det blir din ledarskapsmodell som vi ska syna. Och sen så blir det även lite olika lyssnarfrågor faktiskt.
Just det.
Innan vi kommer in på det dock, så ska vi ta... Ja, precis. Innan vi kommer in på det så ska vi ta och puffa för Agil Örebro. 27 april. Anmälan är öppen. Om ni söker eller googlar på Agil Örebro så hittar ni den. Och vi kommer dit också om man vill hälsa på oss. Eller hänga med oss lite. Och vi var på den förra året. Rolig konferens som vi helt klart rekommenderar.
Verkligen. Och så har du det. Webbadressen är ju agilaorebro.se. Och där kan ni anmäla er. Sen har vi ju med oss CRISP som vanligt också. Och gör den här podden möjlig. Och nu är det ju extra kul då. Jag ska försöka säga det på göteborgska.
Göteborg!
Jag är hela från Göteborg så jag borde ju kunna. Om man så här. Nej men precis, Göteborg, vakna. Då är det nämligen så här att CRISP sätter upp Scrum Master-kursen och produktägarkursen i Göteborg under våren. Och det är en nysatsning. Och om ni anmäler er till någon av dem senast sista april och skriver Agilpodden som kod, då får ni 25% rabatt. Så det tycker jag verkligen att ni ska göra. Jag ska också säga att av alla CRISP-kurser som jag vet något om och eller när bekanta till mig har gått och så vidare, så är ju de här två väldigt, väldigt bra. Både alltså förstås för att bli Scrum Master produktägare, men de är också väldigt, väldigt bra agila grundkurser. Alltså om man vill lära sig tankesättet och kulturen, tycker jag.
Ja, verkligen. Vi har ju också haft med både Resa och Hans här i podden och det, det är riktigt, riktigt bra kurs. Så till att anmäla nu och ange Agilpodden som sagt så får ni 25% rabatt på det.
Precis. Och, Resa och Hans är de som kör produktägarkursen, alltså för att vara tydlig på det. Säg, vi tackar.
Vi tackar CRISP för att ni är med oss och gör podden möjlig.
Verkligen.
Jaha, ska vi börja sågningen nu då av din ledarskapsmodell. Nej, men börja lite. Eller så här, jag börjar lite så får du hoppa in snart.
Ja.
Så här. Vi har ju länge tänkt att, för vi har ju grottat i det här ämnet kring ledarskap, agilt ledarskap, ganska många år liksom. Och då har vi också, ofta får man ju frågan så här, ja, men hur ser du på ledarskap, eller hur ska man genomföra agilt ledarskap eller servant leadership eller vad man nu säger. Och det är ofta en sån här, det är lite så här hur långt det är snöret. Det är svårt att liksom hisspitcha vad är bra ledarskap. Utan det, om man bara ska tänka top of mind, då blir det ganska rörigt rätt fort liksom. Precis. Ja, man ska väl vara bra och snäll. Och sådär. Så då har vi länge tänkt att vi kanske ska bygga någon form av modell som man kan ha och utgå ifrån. Så har vi tänkt i alla fall. Men sen tror jag vi var iväg och föreläste någonstans och så kom du bara med den här fantastiska modellen. Vad var bakgrunden till den?
Och, nu har du ju sagt bakgrunden, alltså den allmänna bakgrunden. Det var helt enkelt så att jag fick ungefär de där frågorna som du sa så här. Det var några olika twistar på det här. Det kunde vara så här, vilken slags ledarskap vill du ha i din organisation? Eller vad ska cheferna göra? Eller jag vill bli en bättre ledare, vad ska jag tänka på? Typ de tre är det väl då? Och det är inte så att jag inte kunde svara på det. Det var bara det att, precis som du sa, jag tänkte efter varenda gång. Och fick liksom börja så här lite, kanske lite mer situationsanpassat i och för sig. Att jag utgick från just den personen och dess behov och frågor och så här. Men att jag liksom ändå, jag ledsnar på mig själv så här. Men herregud, jag har ju en jättestark uppfattning om det här. Varför kan jag inte bara svara från ryggmärgen? Och då insåg jag att det är precis som du säger. Frågan är lite för svår för att bara kunna ge ett exakt svar från ryggmärgen, utan man behöver någon form av stöd och tankestöd. Och då hittade jag på den här modellen då. Så den är helt enkelt till för att kunna rekrytera ledare, utbilda ledare och förklara för vem som helst vad jag då tycker att en ledare ska göra.
Mm. Och den heter 3 plus 2, eller
ja, hur? Ja, exakt. Och det är för att det ska bli... Jag har ju verkligen då försökt göra det så pass enkelt så att jag själv med mitt lilla huvud ska kunna hålla det här i huvudet och svara det. Ganska då.
4 plus 3 hade varit för avancerat.
Alldeles. Utan att jag liksom ska kunna svara ganska med vändande mening då, så att säga, när någon frågar mig. Och den är ju absolut inte heltäckande och gör inga som helst anspråk på att vara heltäckande, utan den gör anspråk på att få med de avgörande och mest viktiga faktorerna då, ska sägas. Ja. Ska jag dra den nu, eller?
Det är, ja, men exakt. Börja med de här tre, ja, kanske då.
Ja, exakt. För att, ja, jag ska först börja med att förklara logiken i 3 och 2. 3, då tycker jag att jag har identifierat 3 stycken miljöfaktorer då, som en ledare ska försöka skapa. Och de 2, det är ledarens, så att säga, arbetsuppgifter. För folk frågar, vad ska ledaren arbeta med, liksom? Och då går självklart in i varandra då. Och de här miljöfaktorerna, då är ju hela min, vad ska man säga, det jag tagit fasta på där, det är ju det här faktumet att om man tittar på en organisation och team och individer och alltihopa, så kan man konstatera att det är väldigt, väldigt lite, alltså om individerna är duktiga, smarta, bra och såna där saker, det är liksom inte det som på totalen avgör om man lyckas eller inte. Utan det är ju istället de här kringliggande, kalla det vad du vill då, men alltså systemet brukar jag kalla det ibland. Alltså förutsättningarna som finns runt omkring människorna som försöker göra jättebra saker. Och det är det jag kallar det i det här fallet då för miljöfaktorer.
Mm.
Och om man lyckas bygga en miljö som har rätt sådana faktorer, då kommer väldigt, väldigt troligt då, så kommer de individerna och de teamen och människorna som är i den här miljön och åstadkomma stordåd, liksom. Det är grundtesen då. Och de här
just det, precis. Man enablar fram på något sätt en smart... Man låter helt enkelt människor vara smarta. Liksom man tillåter, man skapar arenan eller som du säger, faktorerna då, miljöfaktorerna för att helt enkelt låta folk göra bra saker.
Och jag menar, man kan ju... För den andra approachen till det här då, det blir ju mer så här att okej, okay, nu ska vi ta oss upp i molnet här. Så att vi vill att, och vi har satsat på AVS, så då vill vi att människor ska lära sig mycket AVS. De ska bli bättre på det, för då tror vi att vi kommer kunna få en bra molnresa. Och då skapar vi liksom vi mäter kunskapen, vi tilldelar dem kurser, vi håller på med uppföljning på att de verkligen går de där och så vidare. Och så vidare liksom. Då jobbar man med individernas kompetens då, från ledarskapshåll, så att säga. Och det kan man göra då i och för sig. Liksom. Och det behöver inte vara fel eller dumt. Men det är absolut inte det viktigaste. Och det är absolut en dålig idé att fokusera på det om man inte redan har lyckats med en massa andra saker innan, så att säga. Förlåt, skulle du säga något?
Nej.
Och min hypotes är ju istället att om man har byggt en miljö som jag snart ska beskriva, då skulle de här människorna själva begripa att okej, vi behöver mer av AVS-kompetens, och så skulle de skaffa sig den antingen på YouTube eller med de där kurserna, eller genom att fråga en kompis eller någon blandning då, mest troligt en blandning om det är en stor grupp människor liksom. Jo, och då är de här 3 som jag brukar tänka kring då är autonomi, transparens och psychological safety, psykologisk trygghet tror jag att jag väljer att översätta det. Och autonomin behöver ju för den delen, det behöver ju vara aligned autonomy, så det behöver ju vara även alignment förstås, men det är väl ofta, det kan vara det också, men huvudpoängen är att det finns autonomi då liksom i organisationen. Och med autonomi så menar ju jag då på något sätt att de organisationselementen, till exempel team eller större konstellationer av något sätt, slag som man försöker skapa då, att de har känner ett starkt inflytande över sina egna hur-frågor helt enkelt. De kan själva bestämma hur de ska arbeta, hur de ska organisera sig och kanske då även vilka roller de ska ha eller alltså de självklart arbetsmetoder och sånt där, men liksom även kanske lite hur lokalerna ska se ut eller ja, vad du vill liksom.
Mm. Alltså det du gör med autonomi också, det enkla svaret egentligen vad man gör med autonomi, det är att man tar bort micromanagement egentligen.
Ja.
Har du autonomi så kan du inte ha toppstyrt micromanagement liksom. Så det är ju ett sätt att säkerställa att man inte har micromanagement.
Ja, ja absolut. Absolut. Micromanagement är ju så att säga antitesen med mindre autonomi.
Mm.
Och jag menar inte att man alltid måste driva det hur långt som helst och sådär, utan man kan känna sig för och det finns självklart nivåer och så vidare och så vidare. Men om man liksom har en... Ja, men om man sitter fast i att man inte litar på människor, chefen ska godkänna vilka kurser de får gå, eller om de får köpa en telefonladdare och hela det där. Eller för den delen även om teamet ska ta in en frontendare eller en agil coach till och sådär liksom. Då är det ju inte autonomi så att säga, utan då är det ju någon som proffs, ja, som du säger, som micromanage hur de ska jobba eller vad de ska göra då. Då blir det ingen bra miljö. Liksom. Människor blir inte smarta i den miljön helt enkelt.
Nej, jag håller helt med.
Nästa är ju, sa jag ju då, transparens. Och då menar jag att det är jätteviktigt att den informationen och de sakerna som de här ledarna eller vilka det nu är tänker, att den liksom finns tillgänglig för alla människor. Jag menar absolut inte att man måste ha långa informationsmöten eller trycka ner information i halsen på folk och sånt där. Ofta är det en fälla kanske om man liksom jobbar med att förbereda information och berätta ut massa saker och så här. Utan snarare att det ska inte finnas massa hemligheter och man ska kunna gå och fråga vad som helst när som helst och få ett svar, och de flesta människor i organisationen ska veta nästan allting. Absolut inte veta, ska ha möjlighet att få reda på nästan allting nästan hela tiden.
Ja, tillgänglighetsgöra på något sätt, ja. Det är det handlar om.
Ja. Och ja, typiska, vi kan inte gå in så mycket på verktyg, för det får ju alla tänka ut själva för sin egen. Men typiskt är det en kombination av att man inte är hemlig, man har inga hemliga kanaler och mappstrukturer och grejer, och att det finns människor som är tillgängliga för att svara på frågor. Liksom.
Precis, och där var faktiskt en grej för mig idag. Jag skulle undersöka att släppa en feature på en del av den produkten som jag jobbar med som inte släppt där idag. Och då ville liksom de personer jag pratade med veta, men hur stort är opportunityt med att göra det liksom?
Ja,
och då blev jag så här, okej, det vet jag ju inte. Ja, precis. Ja. Hur många människor alltså använder den här ytan då egentligen? Ja, okej, då satt jag och funderade lite så här, okej, hur tar jag reda på det nu då lite snabbt här?
Mm.
Och då kollade jag ju runt lite så här, och sen det tog ju mig 10 minuter, så hade jag ju hittat lite såna här olika då, vi kör blå dashboards liksom för att kunna se. Mm. Ja, så jag kan klicka mig ner där, för allt det där är tillgängligt då, för alla på hela företaget att kolla, alla key metrics liksom.
Ja,
då kunde jag ju efter 10 minuter ta reda på hur många användare vi hade där då varje dag och varje månad. Och sen baserat på det då så kunde jag liksom, ja, säga då, ja, men opportunity size är det här liksom. Och tänk om inte jag hade kunnat det. Då hade ju liksom antagligen det dött där, och så bara okej, då måste vi ha någon person som har tillgång till den här informationen. Då får vi eskalera upp det i ett chefsled, och så du vet, hade det tagit 3 veckor och sen så hade det aldrig skett liksom.
Det finns någon informationsägare, du ska få skriftligt tillstånd av den.
Ja, nej, men
den kanske det, inte är utsedd. Den har inte tid med den här frågan. Där det liksom. Förlåt också, det fanns kanske inte en informationsägare om man hade haft det här företagsupplägget. Det kanske fanns alltså 12 olika informationsägare för just din fråga. Och då blir det ogörligt liksom. Då spårar det ur helt enkelt.
Ja, och dessutom så den här idén som jag hade var ju bara liksom en av alla galna idéer liksom. Så om jag skulle behöva motivera den här idén för någon person för att få tillgänglig till den här informationen, så skulle jag ju svårt för det. Om du förstår vad jag menar. Liksom, jag har ju inte byggt något stort business. Jag vill bara veta för att jag har en rolig idé. Liksom. Och då kan jag på en gång ta reda på data för att verifiera eller döda den idén. Då. Alltså det där är ju transparens otroligt viktigt. Och det är lite som jag pratade om innan, det här med också att... Alltså, att tillåta att beställa saker eller att ha kontrollsystem och så vidare. Bygg inte upp såna här viktiga siffror och information på att tro att, men tänk om det läcker eller tänk om en fel person får tag i det. Utan bygg upp det för absolut majoriteten av organisationen.
Ja.
Alltså bygg upp det för 99% och sen hantera den procenten som fuskar och sprider istället. Och helt ärligt, det är ingen annan som bryr sig om era företagsmetrics ändå, mest troligen.
Nej, det är lite, det är klart det är läskigt om en konkurrent kan sammanställa grejer. Men i grunden så är det ju hemligheter svårare att liksom sälja, eller vad man ska säga, eller nyttiggöra för någon annan än vad man tror. Liksom. Det bygger mycket på att man har förståelse för helheten för att man ska kunna ha någon nytta av dem. Ja. Ja, men precis, transparens. Den tredje då, miljöfaktorerna, är psychological safety eller psykologisk trygghet, och det är ju helt enkelt att människor ska känna sig säkra att ta risker, säga dumma saker, göra misstag och liksom bli behandlade på ett respektfullt sätt och få chansen att reparera sina misstag, hantera eventuella problem som uppkommer till följd av det de har gjort och så vidare, och inte liksom dömas, hotas, känna sig rädda när sådana saker händer då. Mm. Och ja, det har vi tjatat en massa gånger, men det är också den faktorn som till exempel Google kom fram till är starkast drivande för innovation, effektiva team. Men också liksom en väldigt, väldigt, alltså alla de här, om man vill undvika suboptimering, man vill undvika att någon organisationsdel försöker växa sig större för att de tycker det är kul, eller för att någon chef liksom vill få ett finare jobb och alla sådana där saker. Man hela tiden känner sig psykologiskt trygg, så kommer man troligtvis, det är mycket, mycket mer troligt i alla fall, att människor kommer jobba för hela organisationens bästa och inte för att optimera sin egen lilla del då, så att säga.
Ja, jag håller helt med. Psykologisk säkerhet känns ju lite som en öppen dörr, men det är ju viktigt liksom. Och speciellt, har man inte jobbat med det, så finns det väldigt, väldigt mycket att hämta i det facket liksom.
I teorin är det ju en öppen dörr förstås. Så, ja. Och där skulle ju alla hålla med. Men om du börjar skrapa på den praktiska ytan, så är det ju inte lika självklart att den är hög överallt, eller att det jobbas aktivt med den och sådär.
Nej, det är sant.
Nej, och jag känner ju väldigt mycket av det, att om människor inte känner sig liksom riktigt, riktigt trygga med att ha kvar sina jobb och så vidare, det börjar ju direkt gå åt mer tid och energi till att säkra upp då liksom, att få vara kvar, hålla på med det man håller på med. Istället för att till exempel då kunna tänka att nej, men nu är det väl dags att vi slutar med det här, effektivisera bort det här och göra något annat istället och sådär. Så det slår ju enormt hårt i både i stora och små organisationer, skulle jag säga.
Ja, jag håller med.
Så min tes är då att de här tre miljöfaktorerna, autonomi, transparens och psykologisk trygghet, de ska ledaren arbeta aktivt med att försöka skapa.
Mm.
Sen de här två då, det är egentligen bara en liten, vi får se vad du säger här sen, men för det är så här, vad ska chefen göra? Det är en sån här evig fråga, eller inte, det är en evigt återkommande fråga, ska jag säga.
Ja.
Som jag är lite less på då. Så då brukar jag svara att det är två saker. Den enda speciella arbetsuppgiften som chefen har, det är att se till att det finns direction, alltså riktning. Att organisationen jobbar liksom på respektive nivå då, att man vet att vi ska åt det här hållet, det finns den här visionen, vi har de här målen för nästa år, det här är viktigast och vi har gjort de här vad det nu är för någonting liksom. Och då menar jag inte att chefen behöver hitta på det där själv eller något sånt där. För det kan tänkas, det kan komma från medarbetare, det kan komma från företagsledningen, det skulle kunna komma från regeringen om det var en myndighet, och liksom, det kan ju massa sätt som det här uppstår på, så att säga. Men det som ledaren för en viss organisationsdel, som jag verkligen, verkligen tycker är en specialarbetsuppgift för den, det är att se till att den här riktningen finns och är känd på någon rimlig nivå av alla som är där då, liksom. Du ska få komma in. Jag ska bara säga, min andra arbetsuppgift är helt enkelt behovsstyrt, göra vad som helst som behövs för stunden. Och jag vill liksom inte ha ledare som håller på att gräva ner sig i att mitt jobb är att göra de här fyra grejerna eller de här 25 grejerna liksom. Ja visst, det kan hända att du var tvungen att godkänna tidkort i fjol, och det kan hända att du var tvungen att skriva ett visionsdokument i förra veckan, men inte alls säkert att det är det du ska göra nästa vecka liksom. Utan du måste hela tiden vara beredd att ta tag i den frågan som för närvarande behöver tas tag i, så att säga.
Nu ska jag, precis, om det är så att måla om väggen för att det ska vara en härligare miljö liksom.
Bra exempel. Princip.
Mm.
Nej, men exakt. Ingen vill måla om väggen. Det finns inga hantverkare. Eller vi har ingen budget för det. Eller inte vet jag. Men det är helt avgörande liksom, för att vi ska kunna hålla en viss sorts workshop. Eller alla vill det. Eller inte vet jag. Ja, visst. Måla om den då. Alltså lite det tankesättet i alla fall.
Mm. Nej, men verkligen.
Mm.
Och där blir ju också liksom att hjälpa teamet eller personer och sånt som har fastnat. Den kommer ju in lite i den. Alltså att man hugger in då, eller okay, då hjälper jag till, då hoppar jag in och ser upp det här liksom. Eller jag eskalerar, eller jag tar kontakt med de som behövs, eller jag kan sammanordna och så vidare. Ja, nej, verkligen. Nej, precis, så det är dina 3-2 då. Det är alltså 3 stycken miljöfaktorer och 2 stycken mer konkreta arbetsuppgifter, eller vad chefen ska genomföra och göra.
Exakt. På dagen.
Min kritik till den här modellen då, börjar vi där. Nej, men det är att jag ser en viss redundans mellan autonomi, och speciellt om du lägger till autonomi och riktning på miljöfaktorer, och direction då, som ligger på arbetsuppgiften.
Mm.
Att de överlappar lite liksom.
Jo, det gör de ju förstås.
Mm.
Och jag tänker ju bara helt sonika att jag identifierar i första hand autonomi som en miljöfaktor, alltså en systemfråga liksom. Och jag identifierar i första hand det här med uppdaterad direction, att det är mer av en arbetsuppgift, mer något operativt jok som man håller på med liksom.
Mm.
Allt eftersom. Men jag har inget, man skulle kunna tänka tvärtom eller vad som helst liksom.
Ja, nej, men precis, det är inte jätte, det är inte superviktigt, men de har ju med varandra att göra, för skapar autonomi, så autonomi funkar ju inte utan riktning. Det är det som är lite problemet.
Nej, det är
alltså
sant.
Att du bara går och säger till folk och individer och team att bara, men ni får bestämma och gör som ni vill, och nej, med produktvisionen, nej, men gör vad det ni tycker, alltså, då blir det ju inte bra, utan man måste ju också ha en alignment att vi har ett gemensamt mål och det ska vi nå liksom. Det är hit vi ska. Sen hur vi kommer dit, och det får vi komma överens om som team liksom. Om inte det finns, så blir det inte bra. Så autonomi och riktning hänger ihop där. Men jag förstår vad du menar med riktning på arbetsuppgift också, för det är nog många som känner igen sig i den situationen, att det inte finns en tydlig riktning och att ledarna runt omkring inte tar tag i det, och det blir otroligt frustrerande att jobba i en sån situation där ingenting händer, och ja, en status quo situation liksom.
Jag kanske ska säga det också, varför just, för vän av ordning skulle ju kunna säga, varför ska just chefen göra just det, och varför finns det ingen annan arbetsuppgift som bara chefen kan göra? Och så kanske det inte är i och för sig, men varför jag har valt att säga på just det sättet, det är för att jag tycker att chefen ofta liksom har kanske lite lättare tillgång till lite mer information, och kanske lite mer rimligt skulle kunna ta sig tid till den här riktningsfrågan. Så att det är därför jag tycker att det är ansvaret, att den bör liksom kliva fram och ta det ansvaret, för att den har lite bättre förutsättningar för det. Men, ja, men det är ju så att har man världens bästa människa där som inte är chef men superbra på att skapa den här riktningen, då är det ju bara för chefen att peka på den, så är den saken klar liksom.
Ja, man kan ha en produktmänniska till exempel, eller en verksamhetsperson eller vad det nu är. Ja, men precis, det är ju som vi säger här, det viktiga är att man, det är inte det här. Det här är inte nödvändigtvis som en person måste genomföra allt det här, men man ansvarar på något sätt i slutändan för de här 5 sakerna liksom.
Precis.
Och precis, för det som jag tänkte på, två saker som jag tycker saknas då.
Mm.
I modellen också. Det är genomförandekraften, kallar jag det här, inget bättre ord.
Dådkraft, men det är lite, liksom, av något slag.
Ja, men på något sätt, det här att man bara gör liksom. Okej, det spelar ingen roll. Den kan koppla lite till den här need-based, alltså gör vad som helst.
Mm.
För det är precis som det här med måla om väggen, eller om man sitter fast nu och man försöker säga, ja, men vi har suttit fast här nu hur många gånger som helst och vi kommer inte vidare liksom. Att det finns någon person som bara, nej, men okej, då ser jag till att vi driver det här i mål nu liksom. Jag bokar 7 workshops här. Jag fixar en facilitator. Jag styr upp det här nu på riktigt liksom, så att det verkligen, vi ska inte sitta fast här mer, utan nu ska vi komma vidare, och det ska vi göra fort liksom. Det ser jag ju som en grym egenskap hos ledare generellt, att ha det.
Jag håller med dig. Ska jag lägga till sak? Jag håller med dig förstås, och det är självklart går att lägga in i modellen om man skulle känna för det. Det är bara det att för min del då så. Ja, okay. Vi kanske ska jobba vidare med den här, och den kanske ska bli lite modulär, och den kanske ska bli så att man kan lägga på fler och fler lager så att säga. vid behov. Men att man kanske ska behålla en väldigt enkel kärna just om man alltid ska kunna plocka fram den.
Det är smart.
Och det ska ju sägas att precis, det är många saker också som jag tycker inte bara gäller chefer. Och till exempel det här Recruit for Attitude, Train for Skills tycker jag ju är, det gäller ju alltså om man rekryterar medarbetare och ledare så att säga. Och då skulle ju den här attituden, ett bra exempel på det skulle ju kunna vara ha en sån här genomförandekraft eller dådkraft liksom.
Ja, men absolut.
Min egen chef som jag har nu, som jag tycker är fantastisk på många sätt, han har ju lärt mig, när han letar efter ledare så kollar han, det han oftast kollar som grundgrejer, just den här attitydsaker då, är att personen är positiv, att den har energi och att den är smart. Mm. För då har han lite kommit fram till att gäller inte de tre så kan man sällan bli en bra ledare liksom. Men det finns en massa andra saker som man kanske visserligen inte har men mycket väl kan lära sig. Och det är lite en syskon, det här som du pratar om, genomförande kraft liksom, att har man inte det så kommer det troligtvis aldrig att bli bra som ledare.
Nej, det kommer det inte. Positiviteten är ju, det är ju så underskattat. Det vi pratade om innan också, just det här liksom, att man vet ju de personerna som man jobbar med som kommer med energi varje dag liksom, hur mycket värda de är.
Ja.
Det är otroligt mycket värt att jobba med människor som har ett positivt growth mindset helt enkelt. Det är också liksom det är en smart sak att leta efter helt enkelt. För återigen, precis som du säger där, att skillsen, det går att lära sig ganska fort, och det går att sätta någon annan kompetent person i organisationen på att ladda upp de här personerna på just vad det nu är den personen behöver kunna i form av verksamhetsområde eller teknik eller vad det nu är. Men just att komma in med positivitet och energi. Ja, energi är ju kopplat till genomförandekraften, helt klart.
Mm. Jag tror att det är ett annat sätt att uttrycka en liknande egenskap, ja.
Ja, jag tror också det.
Men båda är det sättet då.
Ja, men exakt. En ytterligare addering är ju önskan om feedback.
Mm.
Och det är just det här att jag ser ju ganska många ledare som gör beslut både på liksom ibland mikronivå, vilket är olämpligt då, eller på någon form av makronivå liksom. Och sen så tänker man bara, ja, det var väl bra beslutat ungefär, och sen går man vidare liksom.
Mm.
Och sen frågar man inte organisationen liksom, okej, var det här bra? Hade vi kunnat göra på något annat sätt? Alltså önskan om feedback helt enkelt på sitt sätt att leda, sitt sätt att ta beslut, sitt sätt att vara transparent och så vidare.
Mm.
Ja, men exakt. Att personen, ledaren faktiskt aktivt eftersöker feedback. Det kan ju vara att man mäter hur medarbetaren mår kontinuerligt till exempel. Inte en gång om året då, utan man gör det kontinuerligt. Eller man frågar, ja, har du transparens? Man går och frågar någon person, anser du att du har den information du behöver för att kunna göra ditt jobb och så vidare. Mm. Eller man går och frågar första linjens chefer, vad tycker ni om era andra linjens chefer? Alltså du vet, alla de här sakerna, att man bara har en strävan om att få igång en feedbackkultur liksom. Och själv söka feedback för att kunna anpassa sig. Det är ju sjukt få ledare som har den egenskapen. Det är min erfarenhet.
Ja, det är nog lite sant. Och det är väldigt så. Precis, vi får se om vi kanske... Jag håller helt med dig. Och det kan absolut förtjäna sig en plats där. Det håller jag också med dig om. Och nu när du bara säger så där, då tänker jag på feedback. Att ta feedback, feedbackkultur och även kanske lärandekultur skulle ju också kunna förtjäna en plats och lite sådana där saker.
Mm.
Det kan man förbättringskultur och lärandekultur och sånt. Ja, precis. Det kommer gå att jobba vidare med det här.
Ja, men det kanske är så att vi ska utöka den. Så det är helt enkelt 3 + 2. För då kommer man ihåg det viktiga liksom.
Ja.
Sen så blir det +3 igen liksom. Och det är en liten fördjupning eller bonus liksom, variant då. Och de +3 på slutet då skulle ju vara kanske då, om vi tar energi istället för genomförande kraft då, så energi, positiv och feedback då på något sätt. De tre skulle man kunna addera till då som en ytterligare trea.
Det är bra. Vi ska ju kalla det här för scaled agile leadership eller något sånt där.
Ja, då kommer det sälja som vad fan. Då kan vi ta 1000 kronor per certifiering och sen kör vi liksom. Vi är ekonomiskt oberoende.
$10,000 eller något sånt där. Nej.
Det ska vi skärpa oss. Har du också gått den här bra 3+2+3-modellen hos Dick och Erik?
Är du också certifierad?
Är du också certifierad i den? Ja, exakt.
Ja.
Ska vi låta oss hoppa över på erfarenhet också? För det är också en klassisk chefsgrej då.
Exakt, vi kan glida över i det. Det är också en lyssnarfråga nämligen. Och vi vill också kommentera på det i anslutning till ledarskap.
Ja, vi kan ju nämna det här också. Att vi pratade ju faktiskt, vi har en podd till för er som inte vet om det, som heter Ledarskapspodden. Där vi poddar 5 minuter om dagen ungefär om olika saker. Ofta är det relaterat till ledarskap och inte så mycket relaterat till tech och IT utan mer generellt ledarskap. Och där pratade vi också om det här med erfarenhet och hur viktigt är det med erfarenhet. Och jag tänkte att vi skulle göra en liten plus minus lista här. Jag har förberett lite, men du får ju fylla på då.
Mm.
Och alltså vad finns det för plus saker med att ha erfarenhet? Och innan vi går in på listan så ska vi bara säga mitt nya favoritexempel med Harry Styles. Det var någon på LinkedIn som var 50 plus liksom. Som skrev att baserat på erfarenhet så har jag ju sjungit mycket längre än Harry Styles. Varför bokar de inte mig till liksom, en världsturné? Baserat då. Det var väl någon rekryterare eller någonting som gjorde den poängen. Och det är ju väldigt, väldigt sant. Liksom. Så med det i bakhuvudet då, lite plus och minuslista på med det, att ha erfarenhet helt enkelt. Om vi börjar på plus då så tycker jag ju att alltså man har gjort det innan och förhoppningsvis har man lärt sig. Alltså om man ska göra kanske en större organisationsförändring, man kanske ska sparka en person, man kanske ska promota en annan person eller ja, man kanske ska flytta på en chef till en annan. Vad som än. Om man har gjort det innan och man har liksom byggt erfarenhet av att göra sådana saker, då är det ofta väldigt, väldigt skönt när det skakar lite. Alltså om man ska göra en stor omorganisation och så är det en person som leder det som har gjort det innan eller är påverkad av det som har gjort det innan. Då kan man vara så här, det här har vi sett innan. Man brukar kunna vänta en vecka och sen löser det sig. Och, alltså man kan skapa rätt mycket trygghet där.
Mm.
Det är min erfarenhet i alla fall. Och det relaterar också till att inte springa för fort när det väl brinner. Alltså för det är lätt att så här, när det börjar bli ostadigt eller det kanske är oklart vad det här teamet ska göra eller om den här produkten ska finnas kvar eller så vidare. Då börjar man springa på alla sidopuckar som någonsin har funnits liksom supersnabbt och bara panika runt och prata med allt och inget. Och det kan ju också vara skönt med erfarenhet som är så här, ja, lugn och fina, det kommer säkert komma fram någonting och vi har presterat, alltså du vet sådär va. Det är ju erfarenhet skönt att ha liksom i sådana där saker.
Mm.
Så det har jag satt på plussidan. Ska jag släppa in det där? Är det några mer plussaker du ser med att ha erfarenhet?
Ja, men min uppfattning är väl att erfarenhet är väl, jag måste tänka efter det. Jag tror att det är två grundläggande fördelar med det. Och du är inne på dem liksom. Och den ena är ju om det är något praktiskt man gör. Alltså typ exempel kan ju vara att cykla eller något sånt där. Men det skulle också liksom kunna vara hjärnkirurgi på en viss plats i hjärnan eller något sånt där som är ganska svår. Att man liksom tjänar ändå på att ha tränat kroppsminne och grejer liksom och fått prova och sådär. Man har först gått bredvid någon och sen har man fått göra de enklare operationerna och sen de mer svåra och så vidare. Och så vidare. Att där är det ju ändå, det går ju inte att bli lika bra utan erfarenhet helt enkelt. Man kan inte läsa bajsnoga i boken och nå den hjärnkirurginivån. Och det är samma sak med simning då, eller cykling eller något sånt där. Och det andra är ju då, det är ju kusinen till det här, och det är ju att om man har mycket erfarenhet så kan man se mönster och upprepningar då, även om de inte är identiska. Så att det här hjärnkirurgi-exemplet är kanske ett komplext problem, ett komplicerat problem. Och det här med att känna igen mönstren är ju mer att även i komplexa problem så kan man, om man har mycket erfarenhet så kan man just känna igen att förra gången när vi gjorde något liknande så liksom gjorde de här 5 åtgärderna. Jag tror jag såg ett mönster att det löste liksom de här 3 problemen och så vidare. Även om man inte är exakt orsakverken och sådär. Men och så då är det bara med erfarenhet. Och det kräver ju också att individen är intresserad på riktigt av att göra något av den där erfarenheten. Alltså att den tar till sig återgång, att den på riktigt förstår vad, okej. Och framförallt då kanske de här sakerna som har gått dåligt, så att säga. För att om erfarenheten bara är, om vi tar det andra mera horribla exemplet då, liksom, om man tar något, ska ta något som inte vi riktigt gillar, en gammaldags vårdcentral kanske är ett bra exempel. Mm. Och så träffar du på en gammal sur sjuksköterska där som har, hoppas inte har för många som har lyssnat nu, som har gjort vissa arbetsuppgifter, vissa administrativa arbetsuppgifter kan vi ta det, på samma sätt i 25 år. Då har ju den personen jättemycket erfarenhet, men den har inte ändrat någonting under de där 25 åren, utan den har bara, något som någon bara chansade fram för 25 år sedan, det har den bara fortsatt att göra trots att det är skitdåligt, liksom. Förlåt, nu glider jag ju rakt över in i din nästa fråga. Fortsätt.
Ja, men exakt. Vi går över lite på en minuslistan då. Det, jag håller med dig, den här kommer ju in där liksom, att det är ju viktigt vad det är för typ av erfarenhet man har, såklart. Men ett är ju då att man är fast i tankemönster. Alltså man har inte ett growth mindset, utan man har ett fixed mindset helt enkelt. Och det skulle ju kunna vara lite en sån här grej liksom, som du benämnde där med den här vårdcentralen. Och sen så, det är en syskonspaning till den, är ju det här, det har vi redan testat en gång, det funkar inte. Och det, men då var ju kontexten helt annorlunda för 5 år sedan, då var det helt andra individer och helt annan mognad i organisation och så vidare. Då kanske det inte funkar, men nu kanske det är en briljant idé. Då dödar man den på en gång, för det har vi redan testat. Sådär. Sen det absolut största liksom minuset på erfarenheten då, det måste man ju ändå kolla på empiriskt utfall, och det är ju att det är ju väldigt sällan de med mest erfarenhet är de bäst presterande individerna. Om vi gjorde den här tankeövningen en annan gång, men om man tänker sig topp 3 bästa personer du har på din arbetsplats, och så alla tänker på det nu då, ni försöker hitta 3 stycken, det kan vara en utvecklare, en agilcoach, en chef av vad som helst, vad ni nu har för roller. Ta topp 3 stycken bästa, är det de med mest erfarenhet, är det de 3 mest liksom seniora på företaget? Antagligen inte.
Nej, sant.
Och det säger ju ändå något, kanske om i alla fall hur viktigt det är med erfarenhet. Jag tror att det är en vanlig fälla, speciellt i rekrytering och i chefsrekrytering, att, att nej, men det måste vara någon med väldigt, väldigt mycket erfarenhet. Det blir den viktigaste faktorn helt plötsligt när man ska rekrytera. Men det är inte alls den faktorn som är viktigast sen när man kollar prestation. Alltså just tillbaka till min topp 3 tankeövning. Då är inte erfarenhet alls det viktigaste faktorn. Ändå är det den viktigaste faktorn när man rekryterar. Där finns det en bugg på något sätt. Det hänger inte samman liksom.
Nej. Om jag ska, får jag krispa till den lite? Ja, nu när jag ändrar på med ledarskapsmodellen och sådär. För jag menar, hur många gånger har inte jag hört det här? Här måste vi ha en erfaren chef, säger någon. Och så tycker alla att det är helt självklart att det är en smart idé. Och då är det oftast så att det är något svårt, liksom. Och då sitter jag och tänker så här att, okej. Men den här poolen av de här erfarna cheferna då, vad är det? Vad, liksom, jo, det är de människor kanske som blev chefer i någon annan tidsera. När vi hade kanske en lite annan kultur och andra ledarskapsvärderingar och grejer. Och i värsta fall så är det ju liksom riktigt länge sedan, och lite då tillbaka till min vårdcentrals exemplet, att den där personen liksom, den är ju helt van vid att det är viktigt med tidkort och administration och godkänna resor och vad det nu är för någonting liksom. Och den har inte alls någon förståelse för aligned autonomy eller psychological safety. Och sådär, och den kanske liksom har lärt sig det lite på teorin på senare år, men den kan det liksom inte på grunden. Om man då däremot tar någon oerfaren yngre person som har jobbat i ett team där de har känt av psychological safety till exempel, och liksom verkligen vågat hålla på med innovation och utmana och så vidare. Då kan du ändå att den i och för sig, så att säga, det kommer inte kunna rehabprocessen som ett rinnande vatten från dag ett.
Nej.
Eller lönesättningsprinciperna och sånt där. Men den kanske å andra sidan då har en grundläggande förståelse för hur det ska vara för slags miljö just de människor ska ha för att de ska funka så bra som möjligt och sådär. Allting beror på, det finns jättemycket chefer som är jättebra eller ledare som har varit ledare väldigt länge. Jag säger inte att det är någon omöjlighet. Men det är att man bara på reflex ska ha någon erfaren bara för att det är ett svårt chefsjobb. Det tycker jag kan vara en, rent ut sagt, en fälla från tid till annan.
Ja, det är en fälla.
Ja, det är en fälla till och med.
Ja.
Ja, Precis.
Ja, men det är bra.
Vi kanske
ska... Ska vi runda där?
Ja, vi kanske ska göra det faktiskt.
Vi har ju en annan lyssnare till.
Exakt. Ja, men, ska vi cliffhanga titeln på den? Eller? Vi.
Ja, det kan vi göra.
Det var portföljhantering helt enkelt. Men det är lite, vi har spelat in ett tag och den hänger inte ihop lika mycket med de andra. Så den kommer nog komma i ett senare avsnitt.
Nej, och det kommer komma fler poddavsnitt också.
Verkligen.
Ni kan sitta lugna.
Verkligen.
Ja, men bra. Då tar vi och återigen tackar Agila Sverige för att ni är med oss. Gå in och anmäl er där till 27 april i Örebro. Och sen så Göteborg, vakna som sagt. Nu är det kurs på gång.
Precis.
CRISP. Och CRISP har ju också utbud i Stockholm, ska vi säga. Så det kommer också gå. Men nu var det lite mer specifikt Göteborg inriktat den här gången.
Och då är
Agilpodden där för 25% rabatt.
Och det gäller produktägarkursen och Scrum Masterkursen då. Det är också två av CRISPs bästa kurser. Och ni måste anmäla er senast sista april där för att få rabatten.
Just det. Bra. Och oss finner ni på agilporren@gmail.com. Maila gärna feedback, lyssna frågor, var som helst. Och sen så finns vi på Instagram under Agilpodden.
Mm. Det är bra.
Bra, då tackar vi för idag.
Ja, tack till alla som lyssnar. Ha det bra.
Hej.